Hoho, nu är vi tillbaka igen.
Vi är tillbaka.
Vi sa precis det innan vi tryckte på räck att det är nummer 100 aderton.
Mm.
Det är ju lite högtidligt med just aderton-siffran.
Ja, men det är det väl. Alltid speciellt det så svåra 118 avsnittet.
Ja, det, hade vi varit förberedda så hade vi haft 118 olika ämnen i det här avsnittet.
Vi skulle nog med lätthet kunna ha det också.
Ska vi försöka krysta fram 118 olika ämnen? Nej, det ska vi inte.
Och där tappar vi lyssnarna.
Ja, det stängde vi av. Nej, vi ska försöka ta er så lättsamt genom den här musikterapeutiska timmen så gott det bara går. Och vi, det är jag, Micke Mjörnberg, och det är senior Ricky Holmqvist.
Ja.
Och du har teasat för mig att du har lite kortisar du vill snacka om.
Ja, men alltså, det dyker ju upp små saker ibland som alltså kallar det clickbait. Jag faller ju dit varenda gång för dessa. Men de är liksom lite för... Jag tror på något sätt att de är skrivna och någonstans en tanke om att det finns ett nyhetsvärde i de här små artiklarna. Men för mig är det bara ett skämt.
Okej.
Okay. Så. Och vi kan börja med Grammy-galan som gick av stapeln för några veckor sedan. Den amerikanska, det är väl typ det största musikpriset man kan få i det stora landet i väst. Det är inte så våran grammis liksom. Det har inte riktigt samma värde.
Men... Det är lite mer statusfyllt kan man säga.
Ja, men precis. Och det man tog med sig därifrån var ju att Harry Styles vann, jag tror det var årets album. Och Beyoncé blev historisk med och vunnit flest antal Grammys och lite sånt där. Och det var väl rätt personer som vann vad jag förstod och inget konstigt med det. Men vad som stod i någon av tidningarna dagen efter eller några dagar efter var att de har ju en sån här in memoriam eller vad det heter, där man hyllar storheter som gått bort.
Ja.
Och alla sitter och klappar och det är så himla amerikanskt och sådär. Men en person som inte då hade hyllats var ju då Aaron Carter.
Alltså barnstjärnan?
Barnstjärnan, ja, som gick bort.
Yngre bror till Nick Carter, va?
Ja, precis. Backstreet Boys Nick.
Mm.
Han gick ju bort här i år, var det väl då, tidigt i år tror jag. Men i alla fall, vad som är, det är inget roligt när någon går bort såklart. Men vad som var det roliga i det här var att hans fans hade rasat att han inte hade hyllats.
Det känns som att det där är en ständigt återkommande nyhet med tanke på att det alltid är någons fans som kan rasa.
Ja, men då, jag tänker så här, vad har han gjort de senaste 30 åren?
Har han ens han fans, väl, tänkte du?
Nej, det är också det liksom.
Och det här rasandet, var det liksom 58 000 personer med högafflar utanför Grammy-högkvarteret eller var det två tweets?
Jag vet inte. Och vem lyssnar fortfarande på Aaron Carter?
Jag kan nog inte säga en enda låt faktiskt.
Nej, det är så många frågetecken som under den här tiden då när han var stor, början 2000 kanske. När han fortfarande var mest känd för att vara Nick Carters lillebror. Släpper någon singel och blir en flickidol. Mm. Och sen då får för mycket pengar och berömmelse och super och knarkar ner sig. Och sen då x antal år senare går bort. Försöker du lura i mig då att han fortfarande har fans?
Uppenbarligen. Nej. Uppenbarligen.
Ja.
Men det blir ju en ganska lång ceremoni, tänker jag, om man ska ta med alla som har släppt en singel och har dött.
Ja. Någonstans måste man väl dra en gräns. Och den gränsen var nu då alltså Aaron Carter.
Ja.
Men hans fans har i alla fall rasat. Och sen en liten så här kortis, när man satt och kollade på tv och man bara, det dyker upp reklam. Ibland händer det att man fortfarande tittar på tv, vanlig tv. Och när reklamen då dyker upp så tar man ju upp sin mobil och kollar på något. Men någonting i den här reklamen faktiskt fångade min uppmärksamhet.
Oj, är det musik i reklamen så att vi är tillbaka till typ 20 år tillbaka när de hade Oloras Release Me i en Saab-reklam? Det var typ senaste ja, gången man reagerade så. På. Eller när ja. Det var Zlatans nationalsång för Volvo eller något sånt där. Liksom.
Ja, det finns ju en anledning till att jag tar upp det i detta forum. Mm. Det är musikrelaterat och det var kanske inte musiken i sig utan det var vem som framförde musiken.
Oj.
Vi kan säga så här, det är alltså en reklam för kattmat.
Ja, vi känns som rätt målgrupp för det här.
Ja, men då tänker man ju så här.
Hade det varit hönsmat då hade du, jävlar vad du hade
då
gått
hade igång. Jag varit rätt for, ja. Då hade det varit, då lyssnar jag. Nej, men då tänker man så här, kan du sjunga in en låt för kattmat? Ja, men det kanske är någon up and coming artist som behöver lite extra pengar eller som säljer en låt till en reklamfilm.
Jag tänker lite såhär, men Sarah Dawn Finer.
Ja, varför inte? Men här har vi då alltså, håll dig nu, Robbie Williams.
What?
Som sjunger då en specialskriven låt där han då sjunger om kattens älsklingsmat. Ja, men och bara, vad i helvete?
Ja, men antingen är det världens mest sköna självironi eller så har han tappat det helt.
Ja, men alltså, och då tänkte jag så här, men vänta nu, någonstans i mitt bakhuvud hörde jag att skrev inte han ett löjligt avtal för några år sedan? Då var jag tvungen att googla. Och 2002 skrev han en deal med något skivbolag som gav honom då 80 miljoner pund.
Mm.
Det är 20 år sedan. Och då tänker jag så här, har du slarvat bort alla de här 80 miljonerna punden så att du nu måste göra kattmatsreklam? Vad är det som händer?
Det är underbart med folk som har ohemult mycket pengar och lyckas bränna dem.
Ja. Ja, jag hoppas ju att det är så som du säger, att han kanske har massa katter och så, hur ska jag göra för att få en livstid
58 pallar torrfoder ja. Som ska in här och...
Ja, men ja, så det var en liten reflektion att Robbie Williams gör numera kattmatsmusik.
Alla de stora ska förr eller senare sluta i reklam.
Ja, men lite så.
Du vet, det kan inte vara många år kvar tills vi får se Jocke Berg sitta och säga risen.
Nej. Han sitter i någon sån här gammal lite stol fotölj. Med filt ja, över precis. Knät.
Exakt så.
Och så kommer barnbarna och så. Alltså, ja, varför inte? Eller Tåström i någon sån här försäkringsbolags... När man blir gammal är det viktigt att tänka på...
Du samlar dina lån i den här appen.
Just det. Alltså, man vet aldrig.
Nej, man vet aldrig. Allt kan hända. Kan Robbie Williams, kan Tåström, tänker jag.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Och sen den sista lilla grejen jag tar med mig är ju... Alltså, det här är ju också absurt, men... Det finns tydligen någon artist som heter Fröken Snusk.
Ja.
Jag läste en annan artikel att hur, då tänkte jag så här, hur vet man när man har lyckats som artist? När får man liksom, det kan ju vara svårt, det är lite abstrakt så här. När har jag lyckats liksom?
Mm.
Och då tror jag att jag fick svaret på det genom en Aftonbladet-artikel. Jo, man vet att man är stor som artist när du ska till en stad och göra ett gig. Och bara för din skull, bara för ditt besök, så öppnar de upp fyllecellerna. Och de stänger av gator i stan. För de tror att det kommer bli panik med alla epas som ska köra omkring där.
För att Fröken Snusk ska komma och sjunga.
För att Fröken Snusk ska komma till, trumvirvel, Vimmerby och spela.
Ja, men Vimmerby känns som en sån ort. Det gör det faktiskt.
Lite så.
Ja.
Så då stängde de av lite gator in i stan. För det kommer bli ett jävla åkande här i natt. Och plus att de öppnat fyllet. Vi har inte haft fyllecellerna öppna på flera år.
Men nu jävlar, men nu kommer epa folket.
Nu jävlar. Och det framgick inte om de blev bokade eller upptagna, de här fyllecellerna. Det framgick inte. Men jag bara kände att då vet man att man har lyckats.
Mm. Fröken Snusk, det är hon som har gjort grejer tillsammans med Rasmus Gossi typ, va?
Ja.
Som väl är någon sån här epa-artist.
Ja. Det kan man väl säga. Jag har inte hört hennes musik mer än sån här flyktigt på TikTok som har... Det är ju hon som har någon sån här One Cuz mask på sig. Och de har ju för övrigt också gjort något samarbete ihop, vad jag förstod.
Mm.
Men det är allt jag vet och kan om henne.
Men det är väl som en yngre generations Onkel Konkel, Eddie Medusa, Vrävarna, vad du vill liksom.
Ja, det går ju i någon slags cykel, en cirkel här nu. Att den här musiken som vi skrattade åt ett tag, könsrock som du gillar att kalla det.
Mm.
Den är ju på något sätt tillbaka.
Det
fast
är ju en viktig konstform.
Ja, men jag... Ja,
det är ju rimligare att det är ju rimligare att det blir så mycket palaver i Vimmerby för att det kommer en könsrockartist och spelar än att Robbie Williams rör musik för kattmat. Då står jag ju mer i Fröken Snusk-lägret alltså.
Ja, det kanske inte är så dramatiskt eller kontroversiellt ändå. Nej, men det är väl lite så. Det går väl runt liksom.
Ja.
På något sätt. Jag vet inte. Jag kanske är för gammal för att förstå själva fascinationen. Men på något sätt så är det som att det tilltalar de mindre begåvade på något sätt.
Nah.
Om man får säga det så.
Jag snackar inte skit.
Jag sa det.
Ja.
Jag sa det.
Du var gammal redan som 18-åring. Du har aldrig förstått det fina i den här typen av ytterligare.
Jag har nog aldrig gjort det. Och det kanske jag har också att göra med min fetisch för språket.
Ja, men få saker blir ju vackrare än när Vrävarna inleder låten Taja kossa med en basgång. Du, rövhål. Alltså det är ju konst på hög nivå.
Det är ju fortfarande konst, det är det ju. Men,
inte
det
din ju... konst, inte din konst.
Det finns ju olika grader i helvetet så att säga. Så, ja. Men det var mina små kortisar.
Och på det spåret så måste jag ju då få ställa frågan, nu när du har liksom avfärdat Fröken Snusk här som potentiell kandidat. Men vad har Ricky Holmqvist lyssnat på sen senast?
Ja, väldigt lite epa-dunk faktiskt.
Jag läste för övrigt en rubrik, en krönika där, det var någon som slog fast att den här uppfattningen att epa-dunken liksom är något nytt, den lever bara i Stockholm. Epa-dunken har varit stor på landsbygden i många år.
Så är det definitivt. Och vad jag märkte är ju att om vi får bara lämna lyssnat på en liten stund där, att det här med du vet, till varje sommar så kom det ju liksom så här flaklåtar.
Ja.
Spela på flaket, student, sådana kom ju. Men de här låtarna märkte man sen att de kom tidigare och tidigare.
Mm.
Och sen till slut så blev det lite som en egen genre. Mm. Istället för att de kom i början på maj.
Mm.
Och man visste att de här kommer man ju få höra på studentflak. Och jag vet inte om den typen av musiken CD-mera blev någon slags, vad vi nu kallar för epa-dunk eller epa-musik eller så.
Ja, kanske.
Det kanske är så. Det handlar ju om supa och knulla och festa. Alltså, så enkelt är det.
Till dunk.
Till dunk, ja. Så svårare så är det inte.
Glöm inte dunket i epa-dunken, så att säga.
Nej, men ja, precis. jo, lyssnat på. Så här var det att jag gjorde ju lite research. Vi kommer ju prata om en herre lite senare i detta avsnitt. Och då menade ju jag på förra gången som du presenterade det här ämnet att ett band vid namn Strapping Young Lad.
Rätt bra bandnamn för övrigt.
Ja, faktiskt. Var lite i samma genre som The Mars Volta.
Mm. Var du som menade på detta?
Ja, det var jag som menade på. Här pudlar jag mer än gärna att det är ju inte alls samma. Det var lite samma tidpunkt, men stilistiskt låter det ju inte alls likadant.
Då är The Mars Volta betydligt mer konst och progressivt.
Ja, de är mer Fröken Snusk än... nej, nu ska vi släppa henne. Nej, men så då var jag tvungen att lyssna på Mars Volta. Och det finns en låt framförallt som jag fullkomligt älskar. Och den heter The Widow. Den är från plattan Francis the Mute.
Just det.
Från 2005. Och då finns det då, jag har till och med skrivit upp där att 1 minut och 46 sekunder in i låten händer det alltså någonting som är... Ja, men det är lite det vad musiklyssnande går ut på något sätt.
Mm-hmm.
Det är så otroligt, otroligt vackert. Och jag ska inte sälja för mycket här nu, utan ni får själva lyssna.
Finns i spellistan som medföljer i avsnittsbeskrivningen all musik som vi snackar om.
Exakt. Och det är när vi kommer fram till lilla stycket där som gör att den låten kanske för alltid kommer att bäras med mig ganska nära hjärtat faktiskt. Så den har jag lyssnat på.
Ja.
Och sen så håller jag på med lite annan forskning av annan karaktär som kanske kommer att dyka upp senare i detta forum. Inte idag. Men jag lyssnade på den gamla supergruppen Paus.
Paus? Det var någon sån här
Paus.
Cardigans Nisse, va?
Cardigans Peter och Kent Jocke.
Just det. Mm.
Som ja, jag vet inte. Startade ett band som hette Paus och gjorde lite egen musik i slutet på 90-talet.
Mm.
Och en av de låtarna som de gjorde var en gammal Kent-låt vid namn Slutsats.
Okej.
Som är B-sida på första singeln, När det blåser på månen. Jag tror det var första Kent-singeln i alla fall. En liten så här, jag vet inte, konstig indie-låt i Kents tappning. Men Paus gör den bara med akustisk gitarr och sång. Jag tror det är han Peter Svensson som sjunger. Otroligt snygg låt. Fantastiskt fin.
Den tror jag inte jag har hört
den,
faktiskt.
Den har jag lyssnat på, för den var så här som man återupptäckte.
Ja, coolt.
Ja, riktigt coolt faktiskt. Och sen så har jag lyssnat på, jag går lite händelserna i förväg här nu.
Mm.
Men jag har lyssnat på en artist som heter Gareth Dunlop.
Gareth Dunlop, okej.
Okay. Mm. Jag ska inte nämna så mycket mer om Herr Dunlop just nu.
Men det är en ny förmåga i sig, för jag har aldrig hört namnet.
Nej, nej, nej. Det hade inte jag heller. Men i alla fall så har jag lyssnat på en låt som heter Train Driver.
Okej.
Okay. Mm. Jag sätter punkt där så länge. Jag kommer att få återkomma om Herr Dunlop om en liten stund.
En cliffhanger alltså.
Jag vet! Så det är vad jag har lyssnat på. Så vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
Det kom ett nytt album av en liten grupp som heter In Flames.
Jag läste om det.
Som jag var ju tvungen att lyssna på. Och med ganska höga förväntningar. Forgone, ja, heter det. Och de har släppt några singlar från det som... Ja, men de har varit ganska hårda. Det har känts som att det har varit lite tillbaka till att försöka vara lite mer dödsmetall igen istället för det här polerade som de har haft på några plattor. Framförallt i produktionen. Att det liksom har blivit lite tyngre. Det är mer metal igen från att vara...
Det är skitigare skulle du säga.
Ja, fläskigare och skitigare. Mer rakt på sak än att liksom försöka anpassa sig till någon amerikansk radio eller något. Så att, ja, men det var väl ganska höga förväntningar på det där.
Ja.
Och som det alltid är med höga förväntningar så faller det ju ganska platt.
Ja.
För de bästa låtarna var ju singelsläppen.
Ja, det var så pass.
Inte dåligt, absolut inte dåligt. Förmodligen betydligt bättre än de senaste skivorna. Så att ett litet friskhetstecken, men man kan ju både ha och mista det liksom. Det räcker med singlarna. De andra låtarna kan ju liksom, det är skickligt hantverk, men det är inte jättespännande.
Men hur många album har de pumpat ut nu egentligen?
Ja, måste vara en bra bit över tvåsiffrigt i alla fall, va?
Ja.
Kan det vara 13-14 eller något?
Åh, herregud. Ja.
Där någonstans.
Men jag menar, det är av originaluppsättningen så är det då två kvar. Ja. Det är Fredén.
Anders Fredén, sångare, och Björn Gelott, gitarrist. Det är ju de just två det. Som har skrivit merparten av musiken och allting sånt genom många år också.
Och sen så tar de in, eller de kanske inte tar in, utan de har en uppsättning av musiker de använder sig av.
Ja, då, de andra amerikanerna i bandet började väl som hired guns. De är väl hired guns till viss del, men de anses nog vara med i bandet nu, för de har ju varit med ett tag. Mm. Men jag vet nog knappt ens vad de heter. Det är någon Megadeth-snubbe och ja, någon gammal trumtekniker och ja, allt vad det är.
Okej.
Men plus för produktionen och plus för att de faktiskt vill göra något ordentligt igen. Men,
Hur låter det sångmässigt då?
Ja, men det är ju välproducerat.
Ja.
Och faktiskt lite mer mörket och mer growligt än skitnödigt skönsångigt den här gången. Så,
ja, just det.
Ja, men på rätt håll. På rätt håll.
Är det syntar?
Det har de ju alltid, men inte som hörs direkt. Det är mer för att vara stämningshöjande där i någon sorts ljudmatta i bakgrunden.
Ja, just.
Så. Ja.
På tal om ljud i bakgrunden, hör du hunden?
Jag hör Igor, han låter glad idag.
Han gillar inte när du dissar In Flames.
Nej, okej, det är en In Flames-hund alltså.
Ja.
Och sen har jag ju fastnat i den här fantastiska lilla dängan från After Work till Lillördag med Bäddat för trubbel.
Från After Work till Lillördag.
Ja, en liten liksom snärtig punkrockbit om hur man går på After Work och en öl efter jobbet blir fem. Och man ska upp och jobba och man måste gå hem, men öl är så gott och stämningen är hög. Och, det är en sån här,
vi har alla varit där.
Det är en sån lyckopillerlåt från After Work till Lillördag.
Bäddat för trubbel. Ja, fantastiskt. Jag har sett dem live en gång.
Har du det? Eller var det trubbel du såg?
Jag såg Bäddat för trubbel.
Jag tycker det där är stökigt att det finns ett band som heter Trubbel och ett som heter Bäddat för trubbel. Ja. Och båda rör sig farligt nära någon sorts punk i sitt uttryck. Även om de inte låter exakt likadant. Så.
Punk på skånska väl?
Det är Bäddat för trubbel, ja.
Ja, jo, men de såg jag. Och jag kommer ihåg att jag köpte någon merch. Och då fick man ett kassettband på köp.
Oh, ja, men det gillar man ju.
Ja, underbart.
Även om man inte kan spela det så är det ändå.
Nej, flott. Det kan man inte.
Men du måste ju berätta lite. Du var ju på festival här veckan som gick ju.
Ja, jag var ju på, även om det då bara blev en kväll, så var jag på festival. Jag var på Future Echoes-festivalen i Norrköping.
Den här showcase-festivalen som har liksom tagit över efter Where's the Music nästan.
Ja, det var väl tanken då att det skulle vara så. Med upptäcka nya artister och en mängd olika spelställen runt om i stan. Pubbar och restauranger och riktiga scener och så.
Mm.
En massa nya spännande artister under tre kvällar. Och jag var då där första kvällen på torsdagen.
Mm.
Och liksom, ja, man går ju in i det med någon slags i backspegeln att ha varit på Where's the Music.
Mm.
Så. Med allt vad det innebar. Visst, vi var ju där tillsammans. Man upptäckte ju nya artister som man inte hade hört talas om. Och som man, wow, så jävla mäktigt.
Mm.
Och även då kunde gå och se lite större etablerade artister som faktiskt drog folk som sålde biljetter. Mm. Här är det ju inte så.
Nej, okay.
Här är det ju bara nya och för den stora massan, om man kan säga så, eller för Norrköpingspubliken, helt okända. Det är ju från typ 15 olika länder som det flygs in artister och grupper.
Känns inte Norrköping som en lite för liten stad för att kunna ha den typen av festival med bara okändheter så att säga. Det kan flyga in i huvudstad kanske med miljonunderlag, men
ja,
så många supermusikintresserade personer finns väl inte i Norrköping att de går man ur huset en torsdagkväll för att se band de inte har aning om vad det är.
Nej, lite så är ju tyvärr problemet, att finns det ingen artist eller grupp som liksom kan dra ut folket ur stugorna en torsdag kväll i februari, då är det nog inte många du lockar dit.
Nej.
Så när jag kom dit, ja, men då kollar man liksom så här, ja men nu var det något rockband från Polen som ska spela, okej. Visst, det låter bra. De är helt kompetenta på sin grej. Så här, ja, bra. Det stod två pers framför scenen. Några andra satt vid något bord och drack öl liksom, och lyssnade lite så här med ett öra typ. Så bara, det var väl okej. Så går man vidare till nästa. Då var det någon singer-songwriter från Kanada. Sarah McDougall, tänkte jag, okej. Så här, ja, hon hade visst redan börjat spela, så jag smyger in här. Utan att överdriva är det alltså jag och fyra andra.
Mm.
Hon står på golvet och spelar. Jag står face to face med henne. Så här, extremt obekvämt. Men så bara, okej, så det är bara vi här inne nu. Alltså.
Ja. Och då kan man inte gå heller.
Nej, det kan man ju inte. Men, och vet du vad det sjuka är?
Nej.
Fast det är så få där inne. Och hon spelar akustiskt med en gitarr bara så här. Det är ändå folk som pratar.
Ja, det är sjukt.
Medan hon spelar. Mm. Vilka idioter. Och då var det så här. Okej, det var så jävla konstigt. Och sen när hon hade spelat, då skulle jag se någon hiphop-artist från Kanada också. Och då stod det i beskrivningen att revolutionerande hiphop med beats som kommer break bones och bara ba, 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 boom, det här kan vara liksom the next big thing, och bara okej, kommer dit, jag och åtta andra, hon startar, beatsen låter ingenting.
Nej.
Det är inte, alltså beat ska ju gå in i märgen på något sätt.
Ja.
Och hon sätter igång och sjunga och det låter som en så här, dålig Idol audition. Nu går jag. Hörde en och en halv låt. Så bara, nej.
Nu är det bara sju kvar i lokalen.
Ja, bara, nej. Det här går inte jag. Så då gick jag vidare och sen då så såg jag Gareth Dunlop.
Nu kom vi tillbaka till cliffhangern.
Nu kom vi tillbaka till Gareth Dunlop. Vad ska vi kalla han för då? En lågbudgetversion av en Lasse Winnerbäck från Irland.
Okej.
Efter att ha gått in och kollat på hans Spotify så hade han ändå ganska mycket streams.
Mm.
Han hade haft någon låt med någon film eller tv-serie eller vad det var. Så, där. Så det kändes direkt att det här är lite högre standard än vad de andra kan bjuda på.
Det är inte random demoband det här liksom.
Nej, utan här är någon som har varit ute på vägarna lite så. Och då körde ju han den här. Och det är det som är så jävla häftigt, att det är fortfarande ganska lite folk i lokalen. Det är garanterat under hundringen liksom.
Mm.
Men när han då kör den här låten, Train Driver, som börjar med väldigt, väldigt smittande trumma. Hur folk tittar upp. Du vet, när det blir så här. Aha.
Där var något.
Ja, man ser folk börja gunga och folk kommer lite närmare scenen och folk börjar ta upp sina mobiler. Och så coolt att se när man sitter lite så här, lite bakom och tittar in.
Mm.
Vad häftigt. Men själva, det är svårt att kritisera något egentligen, för att det börjar ju med att jag skulle ju skriva och hade då ett press, en pressakkreditering. Och så kommer dit och så säger, hejsan, Rikke Holmqvist, press. Nej, du står inte med här. Så bara, det var ju konstigt.
Mm.
Jag hittar inte ditt namn. Men ta ett band. Okej. Så liksom, vi hittar inte det, men ta ett armband ändå här och gå in.
Ja.
Så, och det är lite, det är lite så här studiefrämjande känsla över det hela. Så. Och de verkar inte liksom bry sig heller om det kommer folk.
Nej.
Tyvärr. Det är synd, för att en sån här grej skulle ju kunna vara, jag menar, jag tänker då på de här artisterna som uppträder, om det då är en handfull etablerade artister som drar med sig lite publikköpare, ja, men då kanske den här Sarah McDougall kanske hade fått 30 lyssnare istället för 4-5.
Nu
kanske 50.
Ja, men jag menar, om man ändå plockar band från hela världen som kommer in, i en ganska stor apparat.
Ja, det är det.
Och här blir det ju liksom, det blir en bra grej på deras CV att han har spelat på den här stora festivalen. Det kan ju se väldigt coolt ut på papper. Så, ja, så på det sättet är det ju inte dödfött för artisterna, absolut inte. Men det är klart, nej, att när man väl gör det så vill man väl ha mer än 4 personer och liksom lyckas sprida missionen om sin musik.
Ja, men precis. Så jag tror i grund och botten är det ju en jättebra grej. Men, och jag menar, precis som då Where's the Music var, så var den i februari, kommer jag ihåg. Mm. Och det händer inte speciellt mycket. Det är någon månad till innan turnéerna börjar komma igång.
Ja.
Så varför då inte liksom ge lite snålskjuts? Kom igen nu liksom.
Det behöver inte vara internationella artister. Att, det räcker med att skicka in några svenska medelnivå namn. Alltså, ja, alltså bara artister som kan kännas igen på en affisch. Junossi kommer och Warner Dice kommer och någon mer liksom.
Ja, ett avantgardet, ett jag vet inte.
Mm.
Hurrula. Mm. Som, ja, men lite som Where's the Music hade. De headlinade, om man säger så, de med svenska artister.
Och plockade ju ganska sådana som var precis på gränsen till att dels breaka och dels gå från steget som mellannivå till att bli riktigt stora. När liksom Kitok precis när han kom upp, Silvana Imam precis när hon liksom pikade till att bli som störst nästan. Kite, men det var ju sådana akter som drog folket då.
Ja, ja, ja. Så det krävs ju ändå lite fingertoppskänsla snarare. För det här har de ju så här, ja, du får ansöka, du får skicka in en ansökan om du ska vara med.
Mm.
Och om du vill komma och spela hos oss. Och det, sen vet jag inte om de bara drar random, för att några av de banden som jag vet var där och spela är ju såna här som man har sett i liksom live-karusellen.
Ja.
Och hur duktiga de än är, så är det ju inga band som säljer biljetter.
Nej, det är det ju inte. Mamma och pappa och två kompisar från klassen.
Ja. Ja, så det är synd, för att en sån här grej är ju kanonkul för de här etablerade eller mindre etablerade artisterna då.
Mm.
Säg att du kommer direkt från Studiefrämjandet scen. Ja, men fan vilken grej. Vi spelar på samma festival som Junossi. Mm. Shit vad coolt, men ja. Så frågan är ju hur lång en sån här långlivande en sån här festival kan bli.
Nej, det måste ju gå ihop någonstans också.
Ja, sen har de ju, nej, sen verkar det ju som att, för det är ju fortfarande också så här med talare och föreläsare och hela den biten.
Branschmöten liksom.
Branschmöten, ja, de som kan. och där hålls det ju säkert inte igen på några kostnader.
Nej.
Tror jag inte. Men ja, vi får se om det blir en fortsättning på det här.
Ja.
Jag tror att man behöver nog tänka om lite. Sen vet jag inte om det bara är liksom kommunpengar man lever på. Då lär det ju inte satsas.
Nej.
Tror jag.
Den som lever får se, helt enkelt.
Den som lever får se. Och på tal om livemusik, så har du varit på konsert.
Ja, och på, i motsats till glest med folk, så var det fullpackat in till sista plats. Ja. Utsålt. Ja. Debaser strand i Stockholm nere vid Hornstull. Oh. Jävla grotta som man går in i.
Oh.
Och på scenen stod The Halo Effect, bandet som jag har hypat sönder och samman i den här podden. Deras första egna headline gig i Sverige. Det var ju trevligt.
Ja, det var det, just det. Just det. Och det var okej.
Det var okej. Jag klappade händerna lite lättsamt så där efter några låtar.
Och... gjorde det?
Ja, precis. Och sen blev jag mellanchef och började prata mitt i en låt. Nej då, så illa var det inte. Nej, det var svinbra. Det var tight, det var rutinerat. Det var liksom, framförallt så med tanke på vilka musiker det är som är med i bandet. Mm. Som är liksom rutinerade med sina stora band, har spelat på de stora scenerna och på festivalscener och allting.
Wow.
Fantastiskt kul att få se dem komma ner på en sån här liten, tight, svettig klubbscen.
Oh.
Där man liksom kan nå taket från scenen och där... ja, men, bandet står på publikens nivå nästan.
Ja,
jag älskar att se band på tajta klubbscener. Så,
ja, det,
så det här var ju liksom perfekta, perfekta omgivningen till det liksom.
Mm. Tror du att, för precis som du säger, de kommer ju från band som har kuskat världen runt ett par varv och turnerat. Att det blir lite speciellt att komma till en sån här liten scen, att det blir en sån här extra, jag vet inte, en extra kick, den här intima känslan. För jag tror att den faller bort lite när du spelar inför 100 000 på Rock in Rio. Liksom.
Ja, men det tror jag absolut att den
gör. Det
är
säkert skitmäktigt det också, men det kan nog bli ganska så, man kan nog bli ganska anonym.
Ja, men om du tänker det här bandet då, The Halo Effect, deras första spelning var på Sweden Rocks största scen.
Ja,
festival. Och efter det har de åkt som förband till Amon Amarth för Machine Head, liksom ishallsturné.
Ja, det är klart.
Så det har ju bara varit stora scener för dem.
Ja.
Så att det kändes som att de var väldigt glada över och uppskattade liksom det här att verkligen kliva ner, göra gigget, svätta sönder, gå ut och dricka öl med publiken. Liksom.
Tillbaka till Wötterna.
Ja, men lite så. Så det var ju riktigt mäktigt faktiskt.
Ja.
Kan ju klaga lite på ljudet, att det kändes som att melodigitarren antingen var något glapp eller så låg en klappig mixer. En tekniker som mixade melodigitarren lite för lågt i förhållande till rytmgitarren som den här kvällen spelade som Patrik Jensen som hoppar in för Jesper Strömblad.
Ja, det läste jag någonting om. Men han var en fullgod...
Det är ju inte en jättedålig ersättare, kan man ju säga.
Nej.
Det är ju fantastiskt.
Nej.
Nej, grymt gig. Hela sin platta spelar om 10 låtar från den skivan som de har släppt. Sen är de ju på gång med en ny skiva som de är i studion och har spelat in 2 låtar från den. Svinbra de också, såklart.
Ja,
dängor.
För det funderar jag på. De har ju inte... De är ju... En ny grupp så att säga.
Ja.
Men de spelade då bara eget material.
Bara eget material. Vilket ju också är fantastiskt. Det skulle ju inte kunna bli mer löket än om de ställde sig och spelade in Flames Cowers.
Nej, det är sant. Det funkar
alltså,
ju inte.
Första gången de gör det så reduceras de ju direkt till ett nostalgiband. För då kommer de inte kunna göra något annat sen. Då kommer folk stå och skrika Only for the week!
Ja, exakt.
Så att det tror jag inte kommer hända.
Nej. Men jag tänkte att de spelar en gammal Battery-dänga eller något. Jag vet.
Ja, det är väl inte lika långsökt, men nej, det var bara eget material och det var bra. Och snyggt ljusat. De har ju så mycket grönt i sin estetik på omslag och allting. Och det var ju
det
i stort sett bara grönt ljus på scenen hela tiden.
Ja. Till och med, det har vi pratat om, till och med deras egna ölburk är ju grön.
Ja, den är ju döpt efter en låt på skivan, Gateways. Och etiketten på ölen går ju lite i samma stil då som skivomslag och allting.
Men du har inte provat den?
Den har jag, de sålde den på spelningen. Den var trevlig. Smakade gott.
Ja. Men alltså, är det trummisen?
Trummisen startade Odd Island Brewing och är grundare och ägare då. Och sen har ju basisten Peter Ivers hoppat på i det bolaget också. Men det är ju Daniel Svenssons bryggeri från början. Han hoppade ju av egentligen in Flames för att börja brygga öl istället. Om jag kommer ihåg historien rätt.
Alltså det går ju rätt bra för det där bryggeriet.
Ja, det är ju ett svinbra bryggeri.
Ja. Så då har ju han sitt på det torra, fast han jobbar
på
med
det öl. Flytande skulle jag väl säga att han har det kanske.
På det flytande.
Men de gjorde ju en trio spelningar här, Stockholm, Göteborg, Malmö. Får vi se vad som händer i sommar. Men
just det.
Grym spelning, kul att ha sett, helt enkelt.
Ja, coolt.
Nu kommer vi till huvudnumret då.
Ja, det har varit en enda lång uppvärmning.
Jag kastade upp förra veckan att vi skulle djupdyka i kanadensiska galenpannan Devin Townsend och hans musikaliska gärning. Helt fria händer att dyka in i det här, för han har ju som sagt gjort lite allt möjligt.
Ja. Jag kan bara liksom, när du presenterade honom, jag hade ju inte en aning om vem han var förrän du då nämnde Strapping Young Lad, ett av hans otaliga projekt, och du bara, just det, de känner jag igen, ja. Men så nämnde du även att han hade producerat, han var producent. Och då tänkte jag så här, men då ska jag liksom hitta den vinkeln. För det är någonting jag är väldigt intresserad av. Hur en producentrollen och hur en producent jobbar så här. Och kan man på något sätt försöka finna vem han är genom att hitta någon röd tråd. Så. Men nej, som med allt annat han gjort så finns det ju ingen röd tråd.
Nej.
Inte ens när jag kollar liksom. Ja, men vad har han producerat för band och vad har han producerat för skivor? Och mycket av det känner man inte igen. Mycket är hans egna projekt som är lika spretiga som en, jag vet inte vad, Jackson Pollock-tavla.
Ja, men det enda röda tråden som finns i hela hans artistskap, oavsett om det är som producent eller som musiker, är ju att det inte finns någon röd tråd.
Nej, och på något sätt så, ja... Nej, men jag är lika frustrerad som fascinerad av han och hans karriär. För det ju verkar ju som att han hoppar ju, nu ska vi testa det här en stund. Och när man läste då att han blev upptäckt 1993 när han sjöng i något death metal band. Och så bara, nu ska du sjunga med Steve Vai som är ju en väldigt stor artist. Ja. Något skivbolag som bara, kan du sjunga på hans platta? Ja, visst. Så det börjar ju jättekonstigt egentligen och bli inslängd i hetluften direkt. Så ja, jag vet inte. Men om man bara får skala av alla jävla lökbitar som är hans karriär, så är ju det jag fastnade för då. För att mycket av hans karriär, hans egna musik och hans där han har producerat och haft fingrar med, är ju olika nivåer av rock.
Ja, det kan man väl säga att det är.
Från riktig liksom core rock till progrock till egentligen P4 rock.
Ja.
Utan att ha lyssnat igenom precis allt han har gjort. Men en grej då som jag fastnade lite extra för är ju då Casualties of Cool.
Som är ett projekt, en grupp som han har haft, va?
Ja, som han tillsammans med någon annan snubbe då producerat och är medlem i, som då alltså är ett country-album. En country-grupp som låter skitbra.
Ja, jag har lyssnat väldigt lite på det, måste jag erkänna.
Jag lyssnade igenom plattan och är så här, det här är ju bra som helst. Var fan kom det här ifrån? Och jag tänker att det är väl ingen idé att på något sätt lägga energi på det, mer än att det här är jättebra.
Ja.
Den tar jag med mig. Och vart den kom ifrån eller hur idén uppstod eller någonting, det lägger jag ingen energi på. Men Casualties of Cool, country musik, svinbra.
Men den har väl kommit på den här sidan... nutiden höll jag på att säga, men ganska sent i karriären så här långt, va?
Ja. Och sen hade han ju någon supergrupp där med Jason Newsted och någon gitarrist från Exodus med, som hette IR8.
Just det.
Som de spelade in några låtar. Och,
fast det lät väl inte så bra, va?
Nej, vi har inte lyssnat på det, men det var så kul för att fansen krävde liksom, vilken supergrupp och det här kommer bli så jävla bra, ni kommer släppa en massa CDs. Men de bara, nej, ska inte släppa några CDs. Så han verkar ju vara han går ju sin egen väg och verkar ju väldigt lite eller bry sig om vad andra tycker och tänker.
Ja, men hade det funnits någon form av, nu ska jag göra den här karriären så lukrativ som möjligt, så ja. Hade ju hälften av alla projekt som är släppta inte gjorts.
Nej. Och handlat mer om kattmat.
Förmodligen.
Om det handlar om pengar. Men, ja, men han gör ju mycket eget på senare tid nu.
Ja.
Och det var ju som du sa, vad är det, om man ska gå in på Spotify så är det tre olika grupper man får leta efter.
Ja, det är ju så. Devin Townsend solo, Devin Townsend band, Devin Townsend project. Det är också så här, men jag döper det till mitt namn, fast det är ändå olika band.
Ja, ja men precis.
Gör det.
Jag fick faktiskt ett meddelande från en lyssnare här. Ska vi se. Nu ska jag läsa. Jag läser innantill. Som hade lyssnat på vårat förra avsnitt. Och så står det så här. Fan vad kul att ni ska snacka om Devin Townsend. Jag såg Strapping Young Lad på Hultsfred typ 2006. Bland det bästa jag sett. Modde piss. En hel dag i solen. Bara druckit öl och sprit. Knappt ätit något. 02.00 går de på scenen. Jag och polan orkar knappt stå upp. Men jävlar vilken käftsmäll när de började spela. Allt ont i kroppen bara försvann. Sen blev man helt jävla söndermanglad i en och en halv timme.
Fint ändå.
Ja, det är jättefint. Det är exakt så. Strapping Young Lad. En fet jävla käftsmäll.
Jag var nog på den Hultsfred. Jag såg inte spelningen, men jag stod bredvid Devin Townsend och tittade på The Haunted på eftermiddagen den dagen.
Oj, det är stort.
Mm.
Det är stort.
Han hade långt hår och munkfrilla på den tiden.
Ja, han hade ju det. Och när jag sa då att jag hade hört Strapping Young Lad så är det ju den här låten som är den mest streamade vid namn typ Love, eller vad heter den?
Så kan det nog vara.
Ja, som ja, den mest streamade med hästlängder jämfört med de andra. Riktig käftsmäll, ja. Men ja... Precis som allt annat som herr Townsend har gjort så svårt att sätta fingret exakt på vad det är.
Ja, det spretar lite.
Ja, men han verkar ju ändå vara ett stort namn. När vi pratade lite innan så använde du ordet navelskåderi.
Mm.
Och jag tror nog att, jag har aldrig sett det på någon persons Wikipedia-sida förut, att det står så... producentstil, sångstil, gitarrstil.
Ja.
Att han verkar stå för något så här, snarare än att de här grupperna eller skivorna han producerat, utan vilken typ av producent är han? Han har en egen wall of sound som Phil Spector och bla 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 bla.
Det är ändå han verkar intressant ju ha att många... man kan sätta den typen av epitet på honom när han egentligen bara är supersplittrad i allt han gör.
Ja, men så är det ju. Och så läste jag någonstans att han hade gjort en Rammstein-remix också.
Ja, det förvånar mig inte.
Nej, och då var jag tvungen att gå in och lyssna på den Ramlid, eller vad heter låten? Ramlid
finns ju en låt som heter
Ramlid, ja. Den har han gjort en remix på. Jättedålig.
Det är ju remix alltid för sig.
Ja, remix är ju svårt att hitta en remix som är bättre än originalet. Men också sådär jättekonstig remix. Men du vill säga, det är klart att han ska göra en remix på Rammstein.
Mm.
Det är väl inget konstigt med det?
Inte det minsta.
Nej, men ja. Jag kan inte påstå att jag har blivit speciellt klokare av att ha semiforskat om Devin Townsend.
Ska jag fortsätta och göra dig ännu mer oklokare då? Genom att gräva vidare i herr Townsend. För jag tänkte, ja, men vad ska jag ta för vinkel på den här mannen? Han har ju hur mycket konstigt som helst.
Ja,
men jag tar det mest orimliga då, tänkte jag. För 2007 så släppte ju då alltså den här mannen en konceptskiva, solo under sitt eget namn, men en rockopera under namnet Siltoid the Omniscient. Omniscient heter det nog. Siltoid the Omniscient. Där han spelar allt själv på hela skivan, han producerar själv, han har kommit på idén själv, det är väl, spelar nog alla instrument utom trummor, för det är en trummaskin. Men då har vi alltså här rockopera. Det är en typisk sån liksom från A till Ö en historia som berättas. Det är lite talade partier här och var som han gör själv, givetvis.
Ja, såklart.
Storslaget, svulstigt, kläggigt, hårt, mjukt om vartannat. Bra. Ja, inte direkt.
Nej.
Men det är som såna här operor är.
Ja.
Men för att bara, hela sagan som han berättar här är ju så Devin Townsend så det finns inte. För skivan handlar alltså om utomjordingen Siltoid som kommer till jorden för att få avnjuta den bästa koppen kaffe han kan komma över. Blir serverad den här koppen med kaffe, tycker att det är skit och blir så missnöjd att han startar krig med sitt främsta vapen, sin gitarr som han kommer med.
Ja.
Och då kommer någon som heter Captain Spectacular som är jordens försvarare och han har en plan om att han ska avslöja att Siltoid då är en nörd. För då ska han falla. Och så blir det en massa förvecklingar och så kastar de sig in i sjätte dimensionen och där väcker de till liv någon som heter Planet Smasher som återkallas och på något sätt så ställer han sig emot Siltoid och upptäcker den här utomjordingen att han bara är en docka i ett spel och så avslöjas allting att det bara är en dagdröm från någon som jobbar på ett café.
Åh, herre min gud. Ja.
Och det är typ när man har gått kurser i berättande eller journalistik eller vad som, att det den enda plottwisten man inte ska använda, får man lära sig, är den här, och så vaknade jag och så var det bara en dröm.
Ja, precis.
För att det tar man till när historien har kommit så långt att det liksom inte finns någon återvändo, att man inte kan knyta ihop det längre. Men det är väl klart att Devin Townsend ska använda det.
Ja, men det är klart han ska. Och allt det här är då uppdiktat i en persons huvud, och det är han.
Ja.
Och jag är på något sätt, jag är inte ens förvånad.
Nej.
Det är klart att det är så här. Ja, det är helt sjukt.
Och det sjuka är ju att det 7 år senare kommer uppföljare.
Ja, det är självklart.
Zäta upphöjt till 2 heter den skivan. Siltoid 2 kallas den väl också, tror jag.
Ja.
Och då, ska bara för att röra till det, så är ju då det är dubbelalbum. Varav den ena skivan är typ Devin Townsend solo. Mm. Och det är då den här uppföljaren om Siltoid-historien. Och den andra är Devin Townsend Project. Så här är alltså en dubbelplatta med 2 olika
dubbla
band.
Dubbla stimpengar.
Ja, den ena heter Sky Blue och den andra heter Dark Matters. Och i samband med det här så gör han ju någon jävla Siltoid radio på någon radiokanal. Och det är någon YouTube-tv-shit som kommer ut. Ja, mycket grejer. Men jag har inte satt mig in i storyn på den här uppföljarplattan som säkert är lika skruvad som den första.
Den är nog inte logisk.
Nej. Det tror jag inte. Men det som är intressant här och som egentligen är den detaljen som jag vill upprätthålla mig kring och ta den här omvägen via Siltoid fram till är på att den här 2014 års sätta upp till 2 skivan så gör han ett projekt som man kallar Universal Choir. Då satte han alltså upp en sajt som fan då kunde logga in sig på. Där fick man vissa textstrofer från några av låtarna. Man fick veta hur de gick. Och sen så kunde man själv sitta hemma och sjunga in de här stroferna.
Jaha.
Och skicka upp till den här sajten. Och sen tog han dem och så byggde han stora körpartier till låtarna.
Det var snyggt. Med.
Och det är väl, om jag har liksom förstått hela rätt, så är det lite knappt 1500 pers som har gjort det här och som då är med på skivan, hopmorfade i mixen till en enda stor pumping kör.
Det är snyggt, väldigt snyggt.
Och där kan du snacka om Wall of Sound när du nämnde Phil Spector som en det blir det ju verkligen här. Det är 3 låtar,
verkligen.
Dimension Z, sätta upp till 2 låtar, men sen är det framförallt en låt som är på inte Siltoid-plattan som heter Before We Die, där kören är så enormt stor och mäktig. Det är skivans liksom stora höjdpunkt.
Ja, just det. Det blir lite så idrottsevenemangskör.
Nej, inte riktigt, för det är ändå lite mer melodi. Det är inte så här anthem shoutat, utan det är mer liksom som att han har en stor jävla 1000 personers kör bakom sig liksom.
Vad snyggt.
Och det var verkligen så här, du behöver inte sjunga bra, du behöver inte pitch i ton liksom, utan bara gå all in med känsla så kommer jag att mixa ihop det här sen liksom. Och så har han lyckats med det.
Det är ju en cool tanke ändå att man låter fansen vara med på det sättet.
Och det känns ju också
det ska han ha ändå.
Typiskt Devin Townsend att göra en sån sak.
Ja. Sitta och mixa in 1500 röster liksom.
Man hade ju kunnat få ont i huvudet för mindre. Sitta ja. Och här kommer Gösta. Nej, det här var surt. Jag måste gömma honom bakom Berta här borta. Så.
Ja. Åh, herregud. Ja. Men det känns ju som att inga projekt är för stora. Allt är genomförbart. Och det ska han väl ändå ha att ett sånt här projekt och de här tematiska skivorna och rockoperor och som på något sätt man har fått lära sig är karriärsjälvmord.
Ja.
Nej, det ska göras. Jag ska göra det.
Gärna en uppföljare också.
Ta hur många år det vill.
Ja, ja men precis. Så, det finns inga ramar för små eller för stora för att brytas liksom.
Nej. Nej. Så ja, även om jag tycker att han fortfarande är en galen panna så hyser jag ändå ganska mycket respekt för honom. Det gör jag.
Ja, stor respekt. Man kommer ju aldrig säga Devin Townsend är min favoritartist.
Nej, det kommer jag aldrig säga.
Då måste man ställa följdfrågan. Vilken del av Devin Townsends försvarar man allt? Då är man ju lika sjuk i huvudet som han.
Ja, men lite så. Jag gillar allt det Devin Townsend har gjort. Då är du en ganska skruvad person.
Ja, troligtvis.
Tror jag, troligtvis.
Apropå skruvat, är du redo för veckans lista?
Ja, men det är jag. Efter den här Townsendska berg- och dalbanan.
Ja, men först innan vi tar listan, jag vill ju att du ska kasta upp ett ämne till nästa podd.
Ja, det är bara ett ord egentligen.
Mm.
Jag satt och funderade lite på hur jag skulle göra och om jag skulle gå i dina fotspår och ta en person eller en artist eller något sånt. Men jag ska bara hålla det jättekort och enkelt ska jag inte säga. För att det här är en ocean som du har möjligheter att hitta olika buktar och kanaler in i.
Oh.
Jag kommer nu att avslöja ordet live-musik.
Oj.
Mm.
Det kan tolkas hur som helst.
Ja, exakt. Det är hur du väljer att tolka och vida och vrida och vända på det.
Men vad kul.
Ja.
Och vad kul att ditt ord också passar väldigt bra att glida in i listan.
Det här är sjukt. Det är inte första gången vi lyckas med det här pusslet.
Nej, det är helt liksom synkat från början. Ja. Nästa podd ska vi alltså prata om livemusik på ett eller annat sätt.
Ja.
Nu ska vi prata om något helt annat än livemusik.
Spännande.
För det pågår ju en melodifestival i Sverige.
Ja, men det gör det. Det ska... helt annat än livemusik. Det var roligt.
Ja, där ska det vara.
Nu fattar jag. Det var roligt.
Förinspelat och fint och så.
Ja, men visst är det.
Och nej, fast vi ska inte prata om Mello för det är ju ganska uttjatat. Det gör de i SVT dygnet runt och Aftonbladet hänger på och alla andra stora tidningar skriver om det där. Så att det, så.
Ja, men det finns de som gör det bättre.
Men jag tar det som en liten brygga fram till listan. För okay. Jag har läst lite kommentarer. Det kommer ju mycket kommentarer när Mello är igång och folk ska berätta hur mycket de tycker illa om det och sådär. Men några är ju lite roligare än andra. Någon twittrade att Mello är som Paralympics fast för musiker. Nu ska vi inte prata nedvärderande om paralympiker. Det är väldigt fina idrottsmän. Men du förstår andemeningen i det, så att säga.
Jag förstår andemeningen.
Någon annan twittrade att borde inte Melodifestivalen anordnas var fjärde år så att de bästa vill vara med? Lite fotbolls-VM-touch på det. Sådär.
Ja, men,
liksom att göra det lite exklusivt så att de bästa faktiskt vill vara med. Eller som OS. Kommer inte till hockey-VM men de kommer till
att det blir
OS.
Lite mer exklusivt. Mm,
exakt, exakt.
Ja.
Men varför jag läser upp de här tweetsen, det är ju för att ja, men på något sätt så handlar ju Mello nu för tiden mer om att det är kända, liksom kända personer som sjunger låtar än att det är artister.
Ja, exakt. Som med all musik i dagens Sverige, typ.
Ja, men det är liksom viktigare att det är influencers som har en stor bas på sociala medier än att det är någon artist som har en artistisk integritet.
Ja, och en musikkarriär bakom sig.
Exakt så. Och jag läste till och med någon artikel någonstans att SVT till i år har tvingats ändra sina regler. För förut var det så här att du får absolut inte göra några kommersiella samarbeten i samband med ditt deltagande i Melodifestivalen. Då blir du utkastad typ.
Då hade ju hälften av startfältet blivit utkastade.
Exakt, så nu får man liksom bara ha... De har ändrat så att man får göra kommersiella samarbeten så länge man inte anspelar på att man är med i Melodifestivalen. Eller något sånt där. För det är ju bara influencers som är med.
Ja.
Sådär. Men varför detta Melodifestival tog då? Jo, det slog mig att då måste jag ju lista 3 fantastiska plastlåtar från artister som kanske är mer något annat än artister.
Ja.
Så som Mello är idag.
Ja, men självklart.
Och det blir 3 kvinnliga bidrag här. Låtar som jag tycker faktiskt på riktigt är fantastiska, men som måste serveras in eller sorteras in i facket plast.
Och då är det då från 3 kvinnliga, ska vi göra artister inom såna här citationstecken eller?
2 av dem är verkligen inom citationstecken. En av dem började väl som artist men har blivit något annat.
Okej.
Och vi kan ju börja där. Det är ju nämligen Marie Serneholt, hon var ju del av A-Teens och slog igenom på det sättet. Numera mycket mer programledare, influencer, allt möjligt sånt där. Men hon är väl den närmsta artist man kommer i det här uppställningen. Men hon släppte år 2006 en platta som heter Enjoy the Ride, och på den fanns en riktig partydänga som heter I Need a House.
I Need a House, okej.
Ja, det är ofantligt smittande fin låt.
Mm.
Party som sagt. Plast.
Marie Serneholt. Plast. Hon har suttit på många pojkväggar.
Det har hon garanterat gjort.
Mm.
Det har nästa artist också gjort. Artist inom citationstecken.
Mm.
Kanske på mer än bara pojkväggarna, jag vet inte. Victoria Silvstedt släppte 1999 en platta som heter Girl on the Run, vars stora hit var Rocksteady Love. Underbar hitlåt.
Den är bra på riktigt.
Alla de här 3 är bra på riktigt. Det är så mycket plast det kan bli, men det är bra på riktigt.
Det är ju även Victoria Silvstedt. Plast på riktigt alltså.
Ja, lite grann i alla fall.
Ja.
30% eller?
Någonstans där, mellan tummen och pekfingret.
Ja. Och ganska mycket plast är väl även på den tredje här på listan.
Jag gillar den här listan.
Och nu kommer vi till systrarna Graf, som 1998 släppte en skiva som hette Graf Sisters faktiskt. Med en hitlåt som hette You Got What I Want, som också är en sån här riktigt smittande partypiller.
You got what I want. Ja. Den har man dansat till på många. När kom den sa du?
98.
Ja, då kan man nästan säga att det var piken av mitt dansgolvsdansande. Det blev aldrig större än så.
Nej.
Så... Ja, men då var man på många dansgolv faktiskt.
Så vi ska inte bara prata skit om att det bara är influencers i musiken nu för tiden. För att det har ju faktiskt kommit något gott av det också. Jag vill gå in i det här på en positiv not.
Mm. Jo, men det är ju den här Serneholt-låten kan jag tyvärr inte uttala mig om. Men de 2 andra är ju, det är ju bra låtar.
Det är riktigt det är bra låtar. Och vill du höra Serneholt-låten eller vill ni höra Serneholt-låten, så gå in i spellistan som finns i avsnittsbeskrivningen där all musik vi har snackat om finns med.
Ja. Ja, fantastiskt. Vilket jävla utropstecken du avslutar med.
Ja, man ska gå ut med stil, tänker jag.
Ja, men så är det ju, verkligen. Och hörni, vad roligt att ni har hängt med oss även detta avsnitt. Detta 118:e.
Adertonde.
Adertonde. Fortsätt att höra av er om gamla Hultsfreds minnen.
Underbart, underbart. Anekdoter.
Ja, eller annat matnyttigt. Vill ni tipsa om just ditt bands spelning, eller har ni precis släppt en EP som bara vi bara måste lyssna på? Hör av er! Vi lyssnar och svarar på det mesta.
Det är klart att vi gör. Musikradet, ja, på alla vettiga sociala medier.
Ja, vettiga och ovettiga. Ja,
de är rätt ovettiga allihopa i och för sig. Så.
Ja, men visst är de det. Ja. Men när ni skriver till oss så är det helt plötsligt vettigt.
Då lystrar vi.
Då lystrar och lyssnar. Så fortsätt höra av er, det är jättekul. Och tusen tack för att ni lyssnar. Vi hörs om 2 veckor igen. Tills dess, ha det så bra. Hej!